Hej allihopa och välkomna till avsnitt 371 av Ångestpodden.
Hej!
Och förra veckan när vi släppte vårt avsnitt så hade vi ju ingen aning om att det skulle starta igång ett krig. Samma dag som vi ju släppte avsnittet.
Exakt, alltså ingen aning. Men så här, jag kunde ju inte tänka mig att det verkligen skulle vara väpnad konflikt i form av krig.
Precis.
Precis. Så det därav att vi inte nämnde någonting förra veckan.
Mm.
Hur mår du? Alltså, vad känner du?
Jag vet inte. Jag tycker dels att det är skitsvårt att prata om det ur den aspekten att så här, vi vet inte hur det kommer se ut nu när vi släpper det här på torsdag. Idag det är tisdag när vi spelar in det här den 1 mars. Men där vi är nu så känner jag alltså sjukt mycket ångest.
Jag
har nog aldrig varit så påverkad av alltså yttre omständigheter tidigare i mitt liv typ. Och jag vet inte om det är helt fel att säga det, för att pandemin har såklart också varit helt fruktansvärd och jag lider så mycket med dem som blivit påverkade direkt av pandemin också, men det här är pandemin var ingenting om jag jämför med vad jag känner nu. Och det är så min ångest har tätt sig i detta.
Ja, jag relaterar verkligen också till det. Men jag tycker det är ganska intressant när vi pratar, alltså som jag tycker är ganska så alltså tidstypiskt i form av så här, att leva i en liksom självhjälpskultur och att alltid liksom maximera sig själv, att det som nästan ses som osunt är att konsumera mycket nyheter.
Mm.
För att säga, tänk på dig själv, kanske var fjärde timme eller någonting. Alltså det typ skrämmer mig ganska mycket.
Att det är ju oroväckande många som har sagt att de inte kollar på nyheterna längre för att de får så mycket ångest.
Alltså jag vill kolla varje vaken sekund. Och något i mig är också så här, det är väl för fan det minsta jag kan göra för de som just nu ligger i källare, i tunnelbanan, som packar sina liv i påsar och flyr. Ja, alltså att man vill vara uppdaterad. Alltså bara senast i morse fick vi så här, vi uppdaterar hela tiden och man får ha en regel för ofta. Varför då?
Jag menar heller inte, alltså återigen, det är så jävla mycket pekpinnar också kring vilka som gör rätt i detta och jada. Jag menar inte att man måste, för jag har blivit helt manisk med att uppdatera nyheterna.
Ja, men jag menar,
och det tror jag kanske inte är helsunt heller.
Nej,
men jag tycker ju hellre det än att inte konsumera nyheter alls för att man får ångest av
ja,
det.
Men folk, alltså, jag tycker snarare det är liksom, jag säger inte att det är problematiskt att inte konsumera nyheter alls, enormt problematiskt.
Mm.
Att ha en regel för var fjärde timme, jag tycker inte att det ser jag inte som problematiskt. Men det är ju inte det heller som möts av så här, nej, du kan inte göra det hela tiden. Det är ju om du konsumerar nyheterna hela tiden. Mm. Och det tycker jag är skevt.
Ja.
Alltså, jag hoppas ni förstår vad jag menar.
Mm.
Sen så förstår jag verkligen också. Men det är, vi lever så enormt lyxigt när vi kan fatta de besluten utifrån oss själva.
Gud ja.
Och det tror jag alla är medvetna om, det är inte det jag menar. Men Ja, sen hela så här, jag ska upplysa alla att vi skulle sitta här nu och liksom utbilda er. Alltså det blir jag ju jättetrött på i liksom hela influencervärlden, för som vi väl ändå sållas till.
Mm.
Och alltså så här, våra liv i liksom frihet i en fungerande demokrati måste ju fortgå. Just också för att det är den som hotas nu.
Ja, precis. Alltså det kände jag typ så här. Jag blev liksom lite äcklad av mig själv typ när jag skulle fortsätta göra saker som inte var att bara då isolera mig hemma och konsumera nyheter en hel dag. Mm. Alltså jag typ liksom så äcklades av friheten vi har. Samtidigt som jag var så här, ja, men som du säger, att vi måste ju försöka leva på i den mån vi kan som vanligt, för att dels är det demokratin som är hotad, men också för alla de som inte kan göra det just nu. Jag vet inte vad jag ska säga, det är bara jag har sjukt mycket ångest, alltså jag mår piss.
Jag är så fruktansvärt rädd.
Ja.
Jag är så fruktansvärt rädd.
Ja, det är ju också en sorg. Det är ju liksom som att när man har hört om terrorattacker eller då är det liksom ändå en sak som har hänt. Jag menar inte att förringa, det har ju varit fruktansvärda terrorbrott genom åren också. Men det här bara, ja, det är inget slut. Det är liksom terror 24/7 nu och man vet inte hur långt det här ska gå. Det är väl liksom, ja, nej. Ja, det är ångest som talar nu kan jag säga i sin renhetsform. Jag finner inte ens orden. Jag har liksom, jag gråter i halsen hela tiden och känner mig superstressad också över saker som ja, men i vårt jobb och så. Och jag tror den stressen hade jag ju absolut inte upplevt om jag inte samtidigt hade känt all den här ångesten över vad som händer i världen.
Ja,
men samtidigt är det som att jag kan inte minsta lilla sak som blir lite jobbig, säger jag nu med situationstecken, för det är verkligen lite jobbigt om man jämför med vad som händer, så får jag liksom, jag blir helt, bara sätter mig så här.
Exakt.
Och kan inte göra någonting.
Det här är också en enorm paradox, eller paradox, jag vet inte om det är rätt ord, men jag förstår om man lyssnar på det här nu och kommer från Syrien eller om man kommer från länder längre bort än härifrån, att vi sitter här och reagerar så här för att det är nära oss.
Mm.
Att den närhetsprincipen har jag inte förstått är så stark.
Nej.
Varför har vi inte suttit här och sagt att vi är jätterädda när kriget är längre bort?
Mm.
Det är ju säkert enormt problematiskt också.
Jag förstår att det är provocerande, men som jag också har sett, vissa har skrivit att så, men det är ju bara naturligt att man reagerar om det händer närmare en själv. Det behöver inte betyda att man har mindre sympati egentligen för de som har drabbats när det är längre ifrån en. Men det är väl samma sak som när terrorattacken i Stockholm skedde. Var jag ju ändå mer skärrad och rädd än om den hände i ett annat land, även om det också självklart var fruktansvärt. Mm.
Men visst blir det ändå så att man typ
slår. Det känns som att man vaknar lite.
Ja, typ. Men alltså det känns, alltså den närhetsprincipen, att den är så enormt stark.
Ja.
Vi vill såklart också uppmana alla som har möjlighet att skänka till någon av de stora stödorganisationerna.
Mm.
Det finns många. Jag läste just på Twitter att det är kanske i det här läget är det bästa att skänka till de etablerade organisationerna, just för att alla privata initiativ är enormt, liksom, de är ju fantastiska, men de kan försvåra för de stora etablerade organisationerna att faktiskt komma fram med kläder, mat, det som behövs till Ukraina nu. Så att ja,
det är bättre att skänka pengar då till alla stödorganisationer som finns.
Men tror du också liksom att, vad ska man säga, tror du också att man är redan liksom i ett läge av att så här, pandemin har pågått i 2 år, så egentligen borde man kanske vara nästan trött på att vara orolig, eller tror du man också är nästan van vid det, så nu kommer nästa grej och man bara, ja, då kopplar jag på det här igen?
Ja, jag vet inte, alltså där tror jag alla är ganska olika.
Ja,
alltså, i min värld nu, och jag vet ju med att pandemin är ju inte ens helt över, och jag vet att det är liksom fortfarande en så pressad vård, inte kanske för att det är lika mycket liksom coronasmittade, men så mycket eftersom man ligger, det är trött vårdpersonal, alltså. Men i min värld, där jag är nu i min ångest och i mitt huvud, så är liksom pandemin är bara, alltså den är helt väck.
Ja,
jag tänker inte ens på pandemin.
Samba.
Ja, och det kanske är liksom, ja, jättedumt och grunt, men alltså, ja, nej, jag vet inte, jag är nog, nej, jag är inte i chock längre, jag är bara helt, jag känner mig bara, nej.
Men sen tror jag också, för det diskuterade jag med några vänner igår, att så här, mycket handlar väl kanske också om att vad man är intresserad av. Både du och jag är ju jätteintresserade av samhällsfrågor, politik,
absolut,
alltså diplomati, den här typen av frågor. Och då blir det väl också att man följer det på ett annat sätt.
Mm.
För att det också finns ett intresse i grunden.
Mm.
Liksom.
Ja.
Och har man inte det, kan jag också förstå att man inte uppdaterar var 20:e minut eller liksom var 10:e minut. Eller vad.
Ja, så jag uppdaterar så fort det blir flash.
Ja, men säg man.
Så, ja. Det är vad det är.
Vi är denna veckan sponsrade av Syd.
Och Ida, det har ju aldrig varit enklare att ha mens.
Nej, men alltså så här är det ju, att mens är ju inte så det roligaste jag vet, om man säger så.
Nej, så är det ju.
Men Syd gör mensen lite mindre jobbig.
Ja.
Syd är kort och gott ekologiska och veganska mensskydd direkt hem till dig.
Och direkt hem till dig tänker du nu då. Hur går det till? Ja. Det är så enkelt. Du går in på talkaboutsyd.com. Där väljer du vad du vill ha hem i din, i ditt liksom menskit skulle man kunna säga. Du
älskar bland, ordet menskit.
Ja, du väljer bland dag- och nattbindor, tamponger, liners och sen så får du hem ditt kit. Lagom till mensen liksom.
Men ska jag säga en sak som jag inte trodde att jag skulle vara med om riktigt. Nämligen att min mens kan göra skillnad. Ja. Alltså låter det lite, alltså det låter ju nästan sjukt.
Det låter ju för bra för att vara sant, men det är det inte den här gången.
Nej, för varje såld produkt så ser Syd till att en flicka i Elfenbenskusten kan gå till skolan. Alltså jag menar, mens får aldrig vara ett hinder för skolgång, utbildning eller för att liksom för att leva sitt liv.
Nej men det ska man ju komma ihåg att så här, ja det är ju inte skitkul att ha mens, men för oss här så är det ju ändå inget problem att ha mens, men så ser det ju inte ut för alla tjejer runt om i världen.
Exakt.
Som om inte det vore nog så har vi även en rabattkod till er som är Angestpodden 50 som ger er 50% rabatt på första beställningen och ni får även en plexibox inkluderad i er beställning som ni kan liksom, alltså den är ju snygg, den vill man ha framme i badrummet.
Jag har den framme.
Det har jag också.
Också på tal om snygga saker, jag tycker man ska följa Syd på Instagram, Talk About Syd. Vill man läsa mer går man in på talkaboutsyd.com.
Tack Syd.
Den här veckan så tar vi ju återigen upp ett väldigt, väldigt efterlängtat ämne.
Ja, idag kommer vi prata om kokainmissbruk och kanske framförallt det här missbruket där man fortfarande kan leva på sitt liv. Alltså där det först inte får så mycket konsekvenser. Och med oss idag för att prata om det här så har vi Pierre som själv har varit missbrukare och nu är nykter sedan flera år tillbaka.
Ja, och i höstas, alltså precis efter sommaren tror jag, i augusti, så släppte Uppdrag granskning en serie som hette I skuggan av El Chapo. Och Pierre var ju bland annat med i den här serien. Mm. Och den här serien handlade ju just om kokainet. Och det har också gjorts en granskning som heter hashtag kokaingranskning. Just för att liksom kokainet har ökat, alltså runt om i Sverige. Och så här, man ser...
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Effekter på det svenska samhället. Och därför så tyckte vi också att det kändes jätteviktigt att göra det här avsnittet och jag tror att Pierres berättelse många kan nog relatera till den och den är så enormt viktig att liksom lyfta.
Verkligen. Och det blev ju också att vi pratade en del om liksom knark och kokain när vi gjorde serien om gängkriminalitet för att det är så mycket som här är en liten bubbla i inne Stockholm. Det är så mycket som påverkar mycket längre ut. Ja, och vi är alla en del av av allt som händer på något sätt.
Precis, och jag tror det är viktigt att också se den egna delen och att inte liksom blunda för det.
Nej, precis.
Vi rullar intervjun med Pierre.
Varsågoda!
Hej Pierre och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack snälla, tack.
Vi är jätteglada att du är här.
Ja.
Det var ju men det var Diamant Salihu som tipsade om dig.
Ja. Mm.
Och så liksom fördes vi samman och nu sitter du här.
Ja, superkul. Som jag sa till er tidigare så trodde jag inte att Diamant som mitt möte gjorde speciellt mycket intryck. Men jättekul att han tipsar vidare om mig.
Lite bekräftelse liksom.
Ja, ja. Jag älskar det.
Men du ska få berätta, vem är du?
Pierre Rongione heter jag. Jag är en pappa först och främst tror jag. Jag jobbar på restaurang. Djurgårdare.
Nej, ja. Jag är Hammarbyare, fan fjär.
Så att, nej, men jag lever också som nykter alkoholist och narkoman, som kanske är lite annorlunda liksom, jämfört med andra. Sådär.
Ja, det är väl främst det vi ska prata om idag. Men först och främst ska du få ångest på den frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Vad tänker jag på då? Nej, alltså depression. Liksom må dåligt, psykisk ohälsa liksom.
Ja, alltså idag så ville ju vi liksom prata om just drogmissbruk, just för att också hela tiden så är det ett ämne som önskas väldigt mycket till oss, alltså många vill att man ska, eller att vi ska ta upp det mer, men också liksom att använda droger som en del av vardagen. Alltså vi tänkte det, alltså så här, inte bara prata om, eller typ i så här media ibland så känns det som att man pratar om så här partyknarkande och liksom, men inte lika mycket om det här vardagliga liksom användandet.
Nej.
Men kan inte du börja berätta, alltså typ så här, när testade du droger första gången?
Men jag kanske var 13, 14, kanske 15 också. Jag kommer ihåg att jag väntade lite längre än mina kompisar, att jag var så här, stod emot lite grann något halvår eller ett år. De flesta hade redan testat, men sen till slut följde jag för liksom grupptrycket och provade. Då var det hash liksom, som jag provade först, som var inkörsporten liksom, så där.
Men då umgicks du ändå med många som brukade knark liksom?
Ja, jag umgicks, alltså jag var ute mycket i kvarteret där vi bodde och hängde runt mycket olika gäng och sådär, så jag hängde lite med äldre folk och det fanns ganska lätt tillgängligt liksom, så det var, ja.
Men du skrev till oss att du flyttade ihop med en kompis som sen började sälja kokain, hur påverkade det dig?
Det här var ju långt senare än debuten liksom, så då vid den tiden när vi flyttade ihop så hade jag liksom redan utvecklat ett liksom beroende, skulle jag säga. Så det var absolut inte han som drog ner mig i någon slags skit eller så, det gjorde jag själv. Men det påverkade mig på det sättet att jag, det var väldigt lättillgängligt med, då var det kokain. Det var lättillgängligt, det gjorde att liksom han sålde och jag hängde med på den vågen liksom. Jag sålde inte själv, men det blev som en liksom framgångsgrej att jag behövde inte jobba, jag hängde bara med han som en liten vapendragare typ, så att jag behövde inte jobba, vi kunde klara oss på det, han bjöd mig på McDonald's, alltså så här, men också det som jag skrev till er var ju det att innan han började sälja så liksom var vi var inte oomtyckta, men när han började sälja så blev vi väldigt eftertraktade och vi blev välkomna på fester. Vi hade fester att gå på varje helg, från att liksom i våra 18-19 års åldern krökat ganska mycket utomhus och liksom åkt och längs med tunnelbanelinjen och krökat på det sättet, så fanns det nu fester och tjejer och sådär liksom. Alla ville vara med oss sådär, för att det fanns droger på det sättet. Så det blev ju en väldigt positiv bekräftelse av det, av något negativt liksom egentligen.
Och jag kan tänka mig också, alltså det blir att man, alltså man får ju en tillhörighet i, eller så här, man blir en i det sammanhanget då.
Ja, absolut.
Men innan det här, för här när ni har flyttat ihop och sådär, alltså hur hade liksom användandet av så kokain sett ut innan det? I dina tonår, tänker jag.
Ja, då var det väl på helgerna. Alltså det var typ så här, röka hash och gräs på vardagarna, gå i skolan, och sen på helgerna festade vi och kokain. Men sen så kunde det lätt bli liksom att vi festade också på onsdagar. Hände det något på en tisdag kunde vi köra då också.
Men där och då var det liksom bara kul då? Det fanns liksom inga negativa konsekvenser alls?
Det var jätteroligt. Det var mycket fest och så. Men det finns också när klockan liksom, när festen är slut, alla normala människor har åkt hem och man sitter kvar med några grabbar i en lägenhet runt ett liksom köksbord och det inte är så glamoröst längre. Nej. då kommer ju ångesten för, ja, för mig gjorde det i alla fall. Jag tror för de flesta kan känna igen det där att när man hör fåglarna börja kvittra och man ser att klockan är 7 på morgonen och man undrar vad fan hände.
Mm.
Då var det inte roligt, men det var ändå inte så som det var för mig i slutet av mitt missbruk, att så här, jag mådde dåligt hela tiden.
Nej.
Jag kunde ändå må bra av drogerna, men drogerna slutade fungera som en lösning på mitt... Alltså, i grund och botten så handlar det om att jag jämt har mått dåligt.
Mm.
Och behövt dämpa med någonting. Och det funkade ganska länge att dämpa med droger och alkohol och sådär. Men i slutet gjorde det inte det. Jag mådde dåligt utan droger och jag mådde dåligt med droger.
Mm.
Så...
Men du nämnde ju det nu just att sen, alltså när han började sälja och du var med honom, ni blev populära.
Mm.
Alltså hur såg umgänget ut, alltså innan han började sälja? Alltså kände du det liksom, kände du att du hade vänner eller kände du det liksom?
Ja, absolut. Ah. Jag har alltid haft, alltså, ja, men jag har alltid varit ganska, haft vänner i alla fall, populär och så skulle jag säga. Men det blev ju mycket folk lösa vänner liksom så här.
Men förstod du där och då att du egentligen i grund och botten mådde dåligt och att du använde drogerna för att dämpa det? Eller är det en insikt som har kommit långt senare?
Ja, det har jag senare. Det var inte som att jag då liksom nu flyr jag från mig själv för att jag mår så dåligt, utan det bara skedde på automatik.
Ja, och bara det här är ju bara kul.
Ja, exakt. Och även om jag kanske ibland fick liksom klara blixtar från himmel att säga fan jag har problem med det här, så försvann de tankarna ganska snabbt också. Sådär.
Och det är alltså säkert att man liksom, alltså, och även om man så här i bakhuvudet kan känna kanske att så vänta, det är något som inte stämmer, så är man bara så nej.
Ja, alltså, men det är svårt när man är, jag var ju 20 år vid den tiden liksom, så då är det svårt att säga fan jag kanske är en alkoholist och behöver hjälp på det sättet. Men jag vet inte, jag är också, jag var ju 25 år när jag blev nykter, så att det är ju fortfarande ungt.
Verkligen.
Men
men redan här så arbetade du i krogmiljö.
Ja, exakt. Det var ju så att jag... så här var det, att jag liksom höll på egentligen mycket med hash och sådär. Men sen började jag jobba på krogen. Och då kände jag att så här, det kombinerade inte så bra. Alltså jag var, man blir ju ganska seg och slö av det. Och på krogen behövde jag vara ganska alert och liksom sådär social. Så då tänkte jag så här, jag kommer ihåg att jag tänkte så här, jag kan inte hålla på med det längre. Jag måste liksom, och jag började jobba här på Stureplan också, så jag tänkte att så här, nu ska jag, ja, i samband med det blev det mer kokain istället. Jag bytte ut drog liksom. Jag bytte från hash till kokain, tänkte jag var smart.
Så det var inte så att du tänkte att så nu slutar jag, utan så här, nu byter jag drog så att jag blir mer uppåt.
Lite så var det.
Ja.
Men jag tänker också att det kan kännas som att så krogmiljön är ju liksom, ja, men det är en plats för feststämning. Alltså om man då redan har liksom ett beroende eller liksom brukar droger, man blir ju väldigt liksom utsatt för den där feststämningen. Hur kunde det liksom påverka dig?
Det kunde påverka mig att för mig i början så trodde jag att jag kunde ha samma livsstil som mina gäster. Hänger ni med? Alltså, man ser dem ut och käkar en middag en tisdag, onsdag så här, och dricker och har det trevligt. Då trodde jag att jag också kunde göra det. Alltså, så här, det blev normalt att så här, ja, men ni vet också med kollegor, det finns lite så här after work-kultur. Så att jag trodde det, att det var liksom normalt. Men man vet ju inte att de här människorna som är ute och äter en tisdag, att det kanske är något speciellt. De firar en födelsedag eller det är något viktigt möte.
Exakt.
Men, och det ser jag många som jobbar på krogen tror att de kan leva en livsstil som liksom, det är fest 4-5 dagar i veckan.
Jag kan tänka mig att man liksom vill bli en del av sina gästers firande. Liksom att så här, oh, men det blir skönare stämning om jag hänger med i deras liksom stämning.
Exakt. Man lär ju liksom känna sina gäster också väldigt väl. För det är ju mycket samma. Man har ju stammisar och så.
Mm.
Men sen så börjar man ju liksom känna andra folk som jobbar i restaurang Stockholm är inte så stort.
Nej.
Så man känner ju liksom de som jobbar där och det är lite coolt så här att man ska känna folk. För, alltså, det var liksom viktigt för mig. Nu tycker jag att det är supertöntigt. Men,
men tog du även på arbetstid?
Ja, en hel del i när det var som värst. Liksom. Mm. Det spelar ingen roll. Så, och jag gjorde också en sån geografisk flykt som man brukar prata om i liksom tolvstegsvärlden. Att jag tänkte att så här, det här är mina kollegor och den här platsen, stället som jag jobbade på som var problemet. Så jag bara, okej, om jag bara kommer härifrån. Och då gjorde jag en geografisk flykt på 200 meter och började jobba på en annan restaurang här på Östermalm. Liksom.
Okay.
Och där blev det ju exakt samma sak. Jag hittade ju nya människor där som använde och som jag kunde festa med. Så att det där var ju, alltså problemet låg ju hos mig själv.
Gud, det är så intressant.
Så jag tänkte ju att det är de här människorna som drar ner mig. Fast det var ju typ jag som drog ner dem.
Men var det någon som liksom märkte det? Eller kunde du hålla det hemligt?
Alltså på jobbet så visste ju jag vilka som också... Jag använde ju med vissa som jag... du vet, man har det här ögat för att okay, han gillar, du vet. Och sen kommer man, får man reda på det. Men absolut, jag kunde ändå klara av att jobba samtidigt som jag missbrukade. Och jag vet att när jag var med i tv där för ett tag sedan så blev det många som blev chockade av hur illa det egentligen var. Så det var ett otroligt dubbelliv, liksom trippelliv ibland, att hålla det där i ordning. Och det var nog det som gjorde det, blev för jobbigt.
Precis,
det blev för jobbigt att hålla koll på alla längre samtidigt som jag hade blivit förälder första gången. Då är det många, eller för mig var det i alla fall som man tänker, ni vet, när man ska bli pappa så är det att okej, nu måste jag skärpa till mig. Men problemet för mig är mina känslor. Så när jag får en dotter så blir ju mina känslor ännu mer. Jag börjar ju älska någon liksom sådär, och då så eskalerar det ännu mer i ett och ett halvt år innan jag blev nykter liksom. Men jag kommer ihåg att jag hade den här tanken att jag ska, nu måste jag skärpa mig, jag måste sluta nu. Och då blir det också som det här att fan, jag kan inte sluta. Just. Även fast jag har allt liksom, jag hade ändå lägenhet och barn liksom, sådär. Och det gjorde att jag mådde så dåligt att till slut sökte jag hjälp liksom. Jag trodde länge att jag kunde klara mig själv, alltså fixa det här själv, men man behöver hjälp och våga be om hjälp.
Det, ja, precis. För man känner verkligen igen den liksom mentaliteten, framförallt bland liksom, ja, men unga män, tänker jag. Att man tänker att så, nej men det här, jag måste ordna det här själv, och nej men det är nog inget missbruk, jag kan sluta och jag behöver inte det här.
Ja, men nu också så här, den dagen jag väl vill sluta så kommer jag ju kunna göra det. Alltså att man bara säger, jag vill ju inte ännu, för jag tycker fortfarande det är värt och jag tycker det är kul och jag mår bra av det och så, men, ja, men när jag vill sluta då kan jag ju det. Alltså.
Ja, det vanligaste bedrägeriet som man håller på med, det är det här att man kan ta en vit månad och sen så fokuserar man på den hur länge, men jag klarade ju att ha en vit månad för liksom 2016 där hade ju jag en vit månad en gång och så fokuserar man på det. Och det fanns ju en gång då jag, den där gången jag gick hem från festen och inte var kvar till 7. Det där blir som en så här, ja, men jag kan inte vara, jag kan inte ha problem för jag klarade det den gången
en gång.
Men hur, alltså jag tänker, hur liksom snabbt gick det från att du, alltså säg från att du egentligen ja, men testade kokain, eller säg att du liksom tog kokain varje helg, till att du brukade det på daglig basis?
Det kanske gick under 2-årsperiod liksom, sådär.
Men om man ändå generaliserar lite, hur skulle du säga att synen på droger ser ut idag?
Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Jag hoppas inte att folk tänker att kokain är någon så här partydrog längre och att folk fortfarande är så naiva att man tror det. För så är det ju inte.
Jag skulle säga att det känns
så. Alltså, jag med. Typ, alltså, för, alltså speciellt liksom ja, men i så festmiljöer och där det liksom, men kan du märka alltså, som själv har liksom, alltså i krogmiljön,
mm,
som själv har liksom använt droger på daglig basis, kan du märka av det mycket i krogmiljön att det är vanligt?
Jag märker att det är väldigt liksom normaliserat, märker jag. Jag märker att liksom nya kollegor till mig kan komma som inte vet min historia. Du vet, det byts ganska mycket personal på restaurangbranschen. Mm. Och folk som inte känner mig kan komma och säga så här, första gången vi jobbar med varandra, att jag ska hem och röka en fet efter jobbet. Och det tror jag inte händer på liksom på SCB eller på ett kontor, att man pratar så öppet om droger, nej, och alkohol. Så att på det sättet är det ju normaliserat och,
mm,
alltså jag vill inte heller med mina kollegor döma dem att, nej, så här, jag vill inte, du har problem, du borde göra som jag har gjort.
Nej.
Det får de liksom komma till insikt med själva och då kan de komma och fråga mig om hjälp, men ja. Fattar ni, det är ganska normaliserat i svaret, ja, på frågan. Mm. Absolut.
Mm. Men du träffade ju din tjej och ni jobbade på samma jobb och hon blev gravid. Vad hände med ditt liksom användande då?
Vad hände med det? Men det där var, det var väldigt, med henne så var det så att hon kom från en värld som var hon var inte van vid droger på samma sätt som jag var.
Mm.
Alltså kanske, jag vet inte om hon blundade för det, men hon förstod aldrig att jag använde, för jag dolde det för henne också.
Ja.
Så att när det liksom, det var ju också ett helvete att hålla koll på allt, ja, det där.
Såklart.
Men när jag sen blev nykter och liksom kom på mitt första 12-stegsmöte så berättade jag det för henne. Och då blev det ett stort svek såklart. Mm. Hon kände sig väldigt dum, vet jag. Alltså att man kan ha missat det här.
Hur kan jag inte ha fattat liksom? Mm.
Och till slut så blev det liksom så att det blev en för stor svek för att vi skulle kunna hålla ihop det.
Mm.
Det var nog det bästa. Alltså det var det bästa också. Men det blev ett stort svek.
Mm. Men tänkte du liksom när hon blev gravid att så här, nu ska jag sluta?
Absolut hade jag det. Jag tänkte sen när barnet har kommit.
Ja.
Då.
Mm.
Men du blev pappaledig. Alltså berätta, hur såg liksom livet ut när du blev pappaledig?
Ja, pappaledigheten var, jag kommer ihåg att båda mina pappaledigheter har varit liksom på det mörkaste vinterhalvåret. Mm. Så det har varit mycket ute och springa med barnvagnar i snön och dra och sådär. Men hur såg det ut då? Ja, men det kunde se ut så att jag liksom drog in till stan ibland med när hon hade kommit hem. För att liksom, det blev för mycket för mig att vara hemma för många dagar. Jag klarade inte av det. Jag behövde liksom fucka loss på något sätt. Med. Så då kunde det bli att jag typ startade ett bråk för att kunna åka och kröka och festa. Så kunde det vara.
Mm.
Och ibland jag hade liksom droger hemma jag kunde använda på dagarna. Liksom inte så här framför mina barn, men ändå när vi var hemma liksom, så i hemmet.
Men jag tänker, alltså var det en sån grej att du alltid, alltså som liksom missbrukare, eller vill man ha liksom droger hemma för att känna att så här, jag måste ha det om jag behöver, eller samtidigt då som det är ju såklart blir en ond spiral också.
Alltså jag kunde ju ha liksom, det var inte som att jag missbrukade 24 timmar om dygnet, men det var ju ändå ganska vardagligt så, men jag kunde inte heller ha droger hemma för jag var rädd att hon skulle hitta det, så jag brukade gömma det i källaren liksom sådär, så sprang, det var mycket upp och ner till källaren. Du vet, tvätta och liksom man hittar på saker. Men ja, det var kanske inte när jag var pappaledig, kanske inte varje dag, men jag behövde mina urfackningar ibland, att jag startade upp någonting eller att jag hade droger någonstans gömt liksom.
Mm. För du har ju nämnt det nu att du nästan levde som ett trippelliv ett tag. Alltså hur såg det ut? Kan du förklara lite?
Ja, men dels med det att man liksom ljuger om man ni vet, behöver gömma droger, man känner sig fan smutsig. Mm. Man behöver också, det går inte att förklara vad jag gör ute i Bagarmossen när hon ringer mig.
Nej.
Liksom, vi bodde i jag bor i Täby. Mm. Så vad gör du där när man ska träffa någon langare eller någonting? Mm. Konstiga taxiresor som man liksom har på kortet som inte går att förklara. Samtidigt som man liksom på Instagram försöker vara, lägga upp bilder med sin dotter och att man är pappaledig och har det bra. Ute och fikar liksom. Ja. Så det är det dubbel- och trippellivet. Ja, samtidigt som jag liksom festade omkring här och hängde med massa konstiga människor som inte gick att förklara liksom. Så det var så det kunde utspela sig, trippellivet, dubbellivet liksom.
Men liksom här, alltså där vi pratar nu, du är pappaledig, alltså hur kände du, alltså hur mådde du egentligen? Hade du någon liksom insikt i det?
Grejen var så här, att jag trodde ganska länge att jag mådde helt okej, att det var inte något problem. Det är liksom senare när jag har tillfrisknat och varit nykter ett tag som jag kan se när jag kollar tillbaka på det, att fan vad jag mådde dåligt under den här perioden. Liksom. Men där och då så har jag nog inbillat mig att men det här är inte så farligt och jag mår ganska bra. Men det är sen när jag liksom nu, när jag mår genuint bra för det mesta, jag känner tacksamhet nästan varje dag, då kan jag ju se skillnaden.
Ja. Men när din dotter skulle döpas så var det väl lite som att du typ nådde rock bottom, kan man säga. Vad hände då?
Ja, rock bottom var lite senare, men det var liksom ändå en skamlig grej, har jag förstått i efterhand. Då var det inte några konstigheter med det, men hela dopet, det var liksom, jag ville ha det för att det skulle vara en fest och att vi skulle fira att jag har fått en dotter och liksom samla ihop alla kompisar och familj och sådär. Så det var också en sån där grej. Jag kommer ihåg liksom dagarna innan jag åkte ut till Sätra för att hämta liksom kokain för att det skulle finnas, det skulle vara klart till det här liksom, vad säger man, dop.
Ja,
vi hade ingen dopfika liksom, utan vi hade lite skärk och mat och sådär, lite vin. Så det vill jag ha klart redan. Och jag tänkte liksom, men jag ska börja med drogerna efter dopet. Men jag kunde inte hålla mig. Så att det började alltså så här, väldigt tidigt på morgonen. 9 där. Alltså typ, dopet var 10, jag började 9. Inne på toan där i kyrkan i, vad heter den, i Hornstull där. Jättefin kyrka. Så, men det är ändå... Ja, det är helt sjukt när man tänker på det nu. Och väldigt, alltså också i liksom Guds hus, att man gör något sånt inte bra, men jag var sjuk liksom.
Precis,
jag var väldigt
var
sjuk och jag förstod inte bättre.
Nej, jag tycker, alltså, för jag tänkte precis säga det. Jag tycker det är väldigt talande för, alltså, hur sjuk man faktiskt är när man har ett missbruk. Och att det är väldigt viktigt att liksom se. Men du börjar sen då ett 12-stegsprogram.
Ja, men när var rock bottom, tänkte
jag? Ja, just det. Du sa att det kom lite senare.
Ja. Vet ni att jag har haft väldigt många bottnar. Och jag har varit på väldigt mörka platser. Med, liksom, även i min 18, 19, 20 års, där jag var liksom i min glansperiod, eller vad man ska säga. När, då hamnade jag liksom i fyllecellar och arrester i flera dagar. Jag har gjort så här skamliga brott som jag åkt fast för, stölder och sånt och inbrott och liksom hur många såna här ringa narkotikabrott som helst. Så det som är roligt med det här var egentligen att rock bottom, det var bara att jag liksom, tjejen som jag var tillsammans med då, jag kommer ihåg det väl, för att jag kommer ihåg att jag sa till henne, så jag ska ut och ta en öl. Och jag trodde på det själv, alltså man lurar sig själv så mycket. Jag trodde verkligen att jag ska bara ut och ta en öl, och det här blev något helt annat. Jag kom hem sent på liksom natten, det blev droger, det blev allting så här. Och då bara så när jag vaknade upp, så hade jag mått så dåligt så länge, så att jag bara jag hade, alltså det var ingen, inte så här, jag vaknade upp, mådde, var bakis, mådde dåligt lite grann, men då var det bara som en klar blixt liksom, alltså fan, det här är inte, det är inte värdigt längre. Jag kommer ihåg att jag verkligen så här, vad hände, jag skulle ju bara ut och ta en öl. Så då frågade jag henne så här, tycker du att jag har problem? Och då sa hon, ja det tycker jag, du borde söka hjälp. Och då sökte jag mig till, jag visste inte så mycket om 12-stegsprogram och så jag sökte mig till Capio eller Maria, Prima Maria. Och då var också så här, det första steget att man erkänner att man har problem. Det gjorde jag, för jag kommer ihåg jag bestämde mig innan att säga, för den här tjejen som jag träffar här inne ska jag vara ärlig och berätta hur det är och hur det faktiskt ligger till. Så där berättade jag om hur jag använde droger och hur jag drack. Och efter några gånger så sa hon så här, vet du vad, du börjar ett 12-stegsmöte här om 15 minuter, jag kan följa med dig dit. Och hon följde med mig, och då kände hon också massa folk där som hon hade slussat dit tidigare. Så det, jag blev väldigt varmt välkomna där, och jag kände mig hemma där i på det mötet, att säga yes, nu är det över.
Men var det lätt att erkänna?
Ja, för mig var det det, för att det där är olika från person till person. För mig var det väldigt lätt, det kändes också som att jag hade kommit hem. Jag var verkligen klar med alkohol och droger. Jag kände det från djupet av mitt hjärta, att fan, nu är det klart. När jag kom till det mötet. Och också där så erkände jag ju för en grupp med människor, främmande människor som jag aldrig hade träffat, att säga, hej, jag heter Pierre, jag är alkoholist, narkoman. Och det var också det här första stegs grej man pratar om, att där erkände jag för mig själv och för andra människor.
Alltså gud, jag fick så rysning för att det är
liksom, man undrar ju om hon hade råkat boka in dig på ett möte som skulle vara då 15 minuter innan det här.
Jag vet, det känns lite planterat. Ja. Nej, men hon, supertacksam till henne. Lena Tolvers.
Shout
out. Ja, fet shout out till henne.
Men vad skulle du säga? Alltså det här är säkert jättesvårt att svara på, för att jag kan tänka mig att gå ett 12-stegsprogram är liksom en jävla resa, inre resa. Men vad skulle du säga är bland de största liksom ögonöppnarna i liksom 12-stegsprogrammet?
Det är att alkoholism är en sjukdom. Och narkomani också. Att det är en sjukdom, och att
för du hade ingen aning om det liksom?
Nej, jag hade ingen aning om alltså jag har ju också, alltså jag vill inte säga skylla på det för alla konstiga saker jag har gjort, att jag bara var sjuk, men det var det som var, att alkoholism klassas som en sjukdom, och jag fick sjukdomen förklarad för mig, och det kunde jag känna igen mig i. Så okej, men det här, alla de här grejerna har hänt mig. Man brukar prata om i de rummen så här, mental besatthet. Man går och tänker på droger hela tiden. Det är det enda som finns i ens hjärna, även när du inte har, och då liksom så där. Och en fysisk allergi. Alltså, du vet, när jag tar alkohol och droger så reagerar jag annorlunda än andra människor. För mig, när jag tar en öl så vet jag aldrig vart det slutar. Och det är det som skiljer. Alltså, andra människor kan dricka 2-3 öl. Och sen nu räcker det, jag känner. Så min mamma till exempel, hon dricker väldigt lite. Alltså hon har valt bort det typ. Men hon kan sluta när hon känner för det. Det är det som är skillnaden. Att liksom, folk kan också ta ett streck med kokain och sen, men nu räcker det. Men så fungerar det inte för mig.
Nej.
Och det sista man pratar om, det är liksom andlig brist, det är lite flummigt så här, men det är det här tomrummet inom en själv, att man mår dåligt, ångest, man är inte nöjd med sig själv, man är inte nöjd med andra människor heller för den delen liksom. Och det är det som man behöver fylla med något annat, för att liksom, skillnaden på folk som bara är nyktra själva, de är ofta inte nöjda med sin nykterhet. Och det är det som liksom 12-stegsprogrammet har hjälpt väldigt mycket med. Att jag kan känna att jag har en gemenskap. Men också att jag är nöjd med mig själv. Och liksom... nöjd med mig själv, och jag vet att...
Ja, men hur kom du dit? Alltså till att fylla upp det tomrummet som jag hade känt väldigt, väldigt länge.
Ja, det måste man jobba på varje dag, för det kan försvinna ganska snabbt. Ja. Liksom,
och det kan ju försvinna för alla, ja. Även de som inte liksom,
men
har
det
brukat.
Som man gör för att fylla det tomrummet, det är att man försöker vara en så bra person som möjligt. Hjälpa andra. Nu till exempel när jag är här så liksom får jag ju ut, alltså jag gillar ju bekräftelse och att folk kommer till mig efteråt och fan, det där var modigt.
Mm.
Alltså jag älskar ju det, men sanningen är också den att jag vill att så här, om en enda människa får hjälp av det här så är det värt det.
Mm.
Och då det är det liksom att man försöker hjälpa andra, vara en god, fin person. Det här kanske folk blir skrämda av, men liksom en högre makt eller Gud, man behöver en tro, även om det är på något litet. I början för mig så var tron att det här kan fungera. Om jag liksom går på de här mötena och liksom är nykter, så kanske jag kan börja må bra. För det var det jag ville göra, börja må bra. Och sen efter, ni vet, man får mycket sidovinster av att, ni vet, inte bara fysiskt att man känner sig starkare. Men det händer bra saker för en.
Mm.
Exakt.
Folk börjar lita på en igen. Liksom jag köpte en bostadsrätt i Täby här för 2 år sedan. Och liksom det var värsta grejen för mig. För jag hade supermycket problem med ekonomi. Mm. Min mamma behövde hjälpa mig att betala hyran på en hyra som jag hade på 3000 kronor varje månad. Och nu så liksom har jag köpt den här lägenheten och vet, jag betalar mina räkningar hela tiden. Min och barnens relation är mycket bättre.
Ja.
Alltså, man är någon att lita på.
Mm.
Ja, så det är mycket det. Sånt där som...
Ja, men jag tänker mig att man får ju liksom, man återtar makten över sitt eget liv på något sätt.
Exakt. Exakt. Mm. Man återtar makten.
Alltså vi var ju inne lite på det innan, och det här är också jättesvårt, men det är mer att vi tycker det är intressant att liksom diskutera kring. Men vad tänker du just kring att kokain är så normaliserat i till exempel liksom krogmiljö eller i festmiljö överhuvudtaget?
Ja, jag tycker att det folk ska gå och se på I skuggan av El Chapo på SVT.
Ja, det granskning. Varmt ja. Rekommenderar kan jag säga.
Nej, men för det var intressant för mig också, för att när jag träffade Tigran där och han frågade mig så här, tänker man på de här barnen i Colombia som behöver liksom som typ alltså utsätts för väldigt obarmhärtiga liksom löner och vet, hela det där, hur det går till tills att det kommer hit till Sverige. Det gör man inte, för det är så långt bort från oss. Och det, alltså bara liksom med så här, det här som händer i Järva och liksom det känns också långt bort för mig, även fast det är här i Stockholm.
Precis.
Jag bor ju i Täby, men liksom att bara det känns långt bort för mig. Men att man använder kokain, det bidrar faktiskt till det här. Liksom för att ja, ni fattar vad jag menar. Mm,
det är så jävla viktigt det du säger nu också.
Ja, det är ju kärnan till så mycket liksom ondska i samhället som även är här runt vår egen sfär. Liksom. Mm.
Ja, men jag kan tänka det ibland. Vi sitter ju här och poddar på Nybrogatan, liksom mitt på Östermalm.
Mm.
Och vi har ju precis gjort en serie om gängkriminalitet.
Mm.
Och det känns som att så många människor här på de här gatorna använder kokain som en partydrog och förstår inte vilken del de är av problemen.
Nej, så kan man samtidigt så, det är så hemskt det som händer i Järva. Men du är ju en del av det.
Ja.
Exakt. Jag har ju sett lite baksidor av det också, med tanke på att det är sällan så här trevliga personer som man ska betala de här grejerna till. Och det kan vara väldigt vänskapligt och sådär när det går bra, men när det går dåligt och det fattas pengar och sådana där saker, då är det liksom inte, då är man hellre skyldig kronofoden eller sådär liksom.
Ja. Men du jobbar ju fortfarande i krogbranschen. Hur har det varit att liksom vara i den liksom atmosfären som nykter?
Kul att du frågar, för det var jättejobbigt i början.
Ja.
Men jag har en väldigt bra arbetsgivare som har varit väldigt schyssta mot mig hela tiden. Och jag kommer ihåg att i början av min nykterhet så gick jag till mina chefer och sa att så här, för ni vet, restaurangbranschen är lite så att ger man dem fingret så tar de hela handen. Så här, Jag var anställd då för att jag hade ju fått min dotter och blivit nykter och sådär. Så jag var anställd att jobba frukost då. Men sen ställde jag upp och jobbade en kväll. Och då kände jag så här, fan det här var jobbigt. För jag träffade, men då var det mycket alkohol. Man serverar ju det.
Mm.
Jag träffade en massa kompisar som jag hade busat med innan. Mm. Men då gick jag och sen så ville de att jag skulle jobba mer kvällar. Och till slut gick jag till mina chefer och sa så här, vet ni vad? Jag pallar inte jobba kväll för det är för jobbigt för mig. Jag är nykter och drogfri.
Mm.
Alltså det är väldigt seriöst för mig att vara det. Och då var de så här att, självklart Pierre, bra att du säger till, coolt typ.
Mm.
Så då fick jag börja jobba bara frukost igen. Nu är jag ju ensamstående pappa. Så att nu är det inga problem för mig. Alltså när inte jag har mina barn, då jobbar jag på alltså, kvällar och helger och sådär. Liksom jag ska gå och jobba ikväll till 2:30. Så det är inga problem längre. Men det är ju inte något... min sponsor Nemo, jag hade Nemo som sponsor i början. Så här, han sa, minimera riskerna för ett återfall. Om du ska vara nykter och drogfri, du behöver inte hänga på en nattklubb.
Nej,
alltså,
precis.
Så här, för det är väldigt... skevt liksom. Mm. Men nu är det inga problem. Jag älskar restaurangbranschen och krogen liksom. Jag är väldigt bra på det också måste jag säga.
Mm.
Så här, men ja, man kan undvika det i början. Det var jobbigt i början. Nu är det inte det.
Nej.
Men det är jävligt strångt ändå. Herregud, alltså, jag blir väldigt imponerad.
Men också fint att bestämma sig för att man vill vara kvar i den branschen som ändå gjorde det möjligt att bruka på daglig basis på något sätt, om du fattar vad jag menar. Alltså, så här, att ändå säga, nej men jag ska vara kvar här för jag tycker det är så roligt.
Mm.
Och jag älskar det. Alltså, det är väldigt fint att man ändå kan fortsätta älska någonting som har varit liksom en del av ens mörka tid i livet också.
Men det var ju inte fel på branschen utan det var ju fel på mig liksom.
Mm.
Men sanningen, alltså jag funderar ju lite nu på att plugga så där också.
Mm.
Med nykterheten har det också blivit lite viktigt för mig att prestera. Alltså att göra saker. Att så här, åstadkomma saker. Jag berättade om lägenheten jag köpte men också typ så här att men du vet, kanske plugga någonting.
Mm.
Jag pluggade lite nu under corona. Upp mina betyg, jag var skitstolt. Så här. Men så nu jag vill komma in på den här GIH. Gymnastik och idrottshögskolan.
Oh, wow.
Så, men jag älskar fortfarande restaurangbranschen. Ja. Jag har jobbat i det liksom hela 4 års tid.
Mm.
Så.
Mm.
Alltså jag tänker om man lyssnar på det här och känner igen sig i det du berättar men kanske inte har sökt någon hjälp. Vad vill du säga? Alltså, hur ska man göra för att ta steget? Vad har man att vinna?
Ja, man har att vinna ett bra liv där man kan vara nöjd med sig själv, men det är det här som är det svåra också, för att det spelar ingen roll vad andra säger till en, utan det måste komma att man liksom, det måste komma inifrån, från faktiskt djupet av ens hjärta, att så här, jag har problem och jag fixar inte det här längre. Det är inte förrän då som man kan söka hjälp och är villig att ta emot hjälp.
Mm.
För
att
jag har ändå haft kompisar och liksom mina föräldrar har sagt till mig hur mycket som helst att Pierre, vi är oroliga för dig. När jag kommit hem med polisen så har min mamma börjat gråta. Och det har liksom inte spelat någon roll.
Nej.
Samtidigt som jag kom hem med polisen så fick jag också en positiv bekräftelse av mina vänner. Typ såhär, nu händer det. Du vet, Pierre, det är inte cool, det har hänt någonting.
Mm.
Det väger mycket tyngre än att min mamma börjar gråta.
Ja, exakt. Mm.
Men det finns hjälp att få, men man ska också vara försiktig om man har så här anhöriga. Alltså om man har en son eller en syster eller kompis som har problem.
Mm.
Så... jag vet inte, det är en svår fråga. Man kanske ska störa dem också på något sätt. Alltså, jag vet inte, man ska inte dalta med dem heller.
Och
bli medberoende så här, och underlätta deras missbruk. Men liksom, när folk har sagt till mig, Pierre, du har problem, du fuckar ur och du gör bort dig, du skämmer ut dig hela tiden. Så det kastar man bara bort.
Just det.
Ja, det måste komma från en själv.
Liksom. Ja, exakt. Och det är det som är svårt med den här sjukdomen. För det drabbar så många runt omkring.
Men jag tänker, alltså, genom att typ lyssna på en sån här sak, om man känner igen sig, bara det kan ju få en att kanske vakna.
Ja, exakt.
Och det som man ändå kan säga är att det finns hjälp att få. det finns hur mycket hjälp som helst att få. Det finns ett bra liv att få också. Men det måste komma, viljan måste komma från dig själv. Mm. Din mamma kan inte få dig att tillfriskna. Det måste man göra, det arbetet måste man göra själv. Tyvärr, det hade varit skönt om det var någon annan kunde göra arbetet åt dig.
Man bara lutade sig tillbaka. Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Vad inspirerar mig? Det som inspirerar mig, det är hur jag kan se mina, jag kan vara genuint glad för mina vänner och bekanta och folk i min 12-stegsgemenskap. Och det som kan inspirera mig, det är när det går bra för dem. Man ser att så här, alltså det bästa som finns, det är när man ser hur någon kommer till ett 12-stegsprogram. När man kommer dit så är man oftast inte speciellt glad och lycklig. Nej. Man är ganska förstörd och sådär. Men sen hur det här hoppet, efter ett tag när man är nykter och man börjar på den här resan, folk får tillbaka sina barn som de har förlorat, de får tillbaka sina körkort, det här hoppet tänds i deras ögon att så här, de får tillbaka sina jobb, och det är det, sånt inspirerar mig. Den, ja, det är väldigt vackert att få se det på så nära håll liksom. Men det, ja,
fint,
det inspirerar mig.
Ja, så fint. Tack så jättemycket för att du ville ge stångens på den.
Tack själva, superkul.
Vet du vad jag tänkte på med när Pierre sa det här stämmer ju in på, alltså det här beteendet har man ju verkligen inte bara när man är missbrukare. Just det här när man ska göra ett miljöombyte för att man skyller på att det är miljön det är fel på och inte ens egna missbruk eller vad det nu är man missbrukar eller har för ångestproblematik eller liksom så att man så, ja men om jag bara byter miljö så blir det bättre.
Exakt.
Ja, det är någon intressant, det är inte en försvarsmekanism utan det är väl istället någon mekanism som gör att man inte behöver ta tag i.
Det är väl en snuttefilt egentligen.
Ja, precis.
Ja, men gud, alltså jag tycker Pierre är så stark i att vara så ärlig. Alltså du vet, han bara så delar med sig av men hur det verkligen är, vilket ju blir enormt rörande och väldigt, väldigt liksom, ja, men man förstår hur svårt det är att ta sig ur ett missbruk.
Det blir ju att vi pratar lite grann om 12-stegsprogrammet. Vi har ju faktiskt inte pratat speciellt mycket om det tidigare och jag tänker kanske att vi kommer göra det längre fram, alltså
ja,
ett mer eget avsnitt tillägnat till just 12-stegsprogrammet. Men ja, vi var inne och snuddade på det nu.
Och det är också så hoppfullt att så här, idag är Pierre den pappan som han vill vara. Alltså han lever liksom ett liv som är jättefint och liksom...
Ja, men också det tycker jag är otroligt inspirerande. Kanske för någon som känner igen sig i livsstilen som Pierre beskrev i början när hans missbruk var som värst. Att man behöver inte radera ut allt från sitt liv som har med den livsstilen att göra. Så jag tycker det är så fint att Pierre är liksom kvar och arbetar i samma miljö som han befann sig i när han också var missbrukare.
Ja, det är så imponerande alltså
jag kan tänka, ja, det är det verkligen, men jag kan tänka mig att man liksom är väldigt rädd för att så här, men hur ska jag leva mitt liv, för att om jag ska liksom slita mig loss från det här missbruket så måste jag typ flytta, ändra livsstil, jag kan inte jobba med någonting som har med det att göra som jag jobbar med idag. Alltså det behöver inte vara en så stor livsomställning. Nej, att bli nykter, och det tror jag är jävligt viktigt att komma ihåg.
Ja, precis.
Så inspirerande. Tack så mycket Pierre för att du ville gästa Ångestpodden.
Ja, vi är så tacksamma för det här avsnittet.
Verkligen. Vi tänker också, alltså vi vill ju inte vara så eran upplysningskanal när det kommer till kriget, för det är viktigt att bara följa liksom traditionell media och bra journalistik. Sen är vi bra journalister också, men det är inte
absolut
vår uppgift.
Nej, men att liksom följa, alltså jag vet inte vad jag ska säga, men så här, media med tyngd, media som har, och gärna liksom flera av de medierna, inte liksom någon alternativ.
Precis. Men vi undrar ändå om ni vill att vi ska göra ett avsnitt som är liksom med där vi pratar om ångesten som kanske många upplever nu, likt den vi gjorde ju ett extra avsnitt i början av pandemin.
Exakt.
Med Erik Fernholm om just så här ångesten man kände kring pandemin och så här, shit, den här omställningen som hela världen stod inför. Om ni vill att vi ska göra ett avsnitt om ångesten man känner nu, hur man kanske ska prata med sina barn eller småsyskon som också är jätterädda.
Exakt.
Det är klart som fan att vi är många med mycket ångest nu.
Ja, men verkligen, om vi ska göra det tillsammans med en psykolog eller någon expert från någon myndighet eller, ja, men skriv till oss vad ni tänker. Vill ni ha ett sånt avsnitt?
Ja. Det var allt för den här veckan.
Ja, nästa vecka är vi tillbaka med allas vår bakdrottning nummer ett.
Åh, så härligt.
Det kommer bli otroligt.
Jag är typ hungrig nu.
Ja.
Okej, hej då!
Hej då!
Podplay.